Nu när alla börjar köra sina egna AI-agenter så får man en helt ny typ av problem och kanske en helt ny typ av frustration som man inte har sett tidigare i livet. I helgen så såg jag Summer Yu som är någon slags chef för AI-säkerhet på Meta. Låter det vara osagt om det är en dålig indikator på vad som händer eller inte. Men hon har satt upp då en sån här AI-agent och delade med sig av en dialog när hon pratar med AI-agenten när den börjar bli lite galen. Läste du detta?
Ja, men jag såg det här på X med de här skärmdumparna att det är liksom, hon försöker ju få sin agent att sluta radera alla mejl.
Och det är väldigt, det är en väldigt rolig dialog för att, i och med att hon har postat skärmdumpen, vilket är generöst av henne att göra det. Men hon börjar skriva liksom, nu, så här, vad gör du? Så här, jag tar bort en massa mejl, skriver hon, och så skriver hon do not do that. Och så fortsätter den och så skriver hon stop, don't do anything.
Och sen är det i versaler.
Stop, open claw. Och så fick hon till slut springa för att dra ut elkontakten ur den här Mac Mini för att inte den här AI-agenten skulle radera alla hennes mejl. Jag vet inte, är det här ett omen om vad som komma skall?
Alltså, troligtvis ja. Det enda man ska säga till Open Class försvar är att den ändå tog lite ansvar sen hon väl konfronterade den om vad den hade gjort. Att den mindes vad den hade gjort och den medgav att jag har gått över gränser. You're right to be upset. Det känns ändå skönt.
Ja, det är fint. Det är fint ansvar. Jag kan säga att jag hade nog också varit lite upset om någon hade raderat hela min inbox. Eller inte. Det kanske har varit a blessing in disguise. Vem vet? Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är techreporter.
I veckans avsnitt, blodröd börs för techbolagen. Men många verkar glömma att även AI har en kostnad. Metas smarta glasögon skickar din data till Silicon Savannah. Och Elon Musk står för veckans generösa överslag. SAS-pokalypsen är här, åtminstone om man kollar på börssiffrorna. Ett amerikanskt techindex jag kollade på igår var ner ungefär 25% hittills. SVDs egna svenska techindex är ner ungefär 20%. Och allting verkar falla av ett ganska enkelt skäl, AI. Varken mer eller mindre.
Ja, men det är ju knappast första gången som vi har sett stora liksom, börsrörelser eller väldigt mycket oro på grund av AI, men det ser lite annorlunda ut den här gången. Det har sett lite annorlunda ut de senaste månaderna om vi jämför med hur det har varit tidigare. Så har man ju, det har funnits mycket oro för att de här extremt höga värderingarna på AI-bolag, kommer de liksom kunna leverera på de enorma investeringarna? Nu har det ju snarare handlat om att Anthropic framförallt har ju släppt nya funktioner och verktyg som utmanar gamla mjukvarujättar, kan man egentligen säga. Att det finns en jättestor rädsla för att de nya AI-verktygen, även från typ Lovable eller sådär, att det finns att företag själva kan bygga mjukvarutjänster som de tidigare har köpt dyrt från andra bolag.
Ja, men det kan väl vara lämpligt att gräva lite djupare i den här frågan av flera skäl. Dels är det ju en massa människor som jobbar på de här SAS-bolagen. Det här är ju en jättestor arbetsgivarkategori i Sverige och i världen i stort. Man kan tänka sig att man har en hel del sparpengar på börsen som är kopplade till de här företagen. Det är väl ingen supergissning kanske att många som lyssnar på den här podden har en del av sitt pensionssparande eller sitt vanliga sparande i någon slags techfond av något slag, delvis åtminstone. Eller så kanske man bara är generellt intresserad av så här, är det här en revolution som står inför dörren med de här SAS-bolagen eller inte?
Det känns som att du bygger upp för att det här ska bli det kortaste techbrief-segmentet någonsin, att du kommer bara säga ja, det är så här det blir och sen så är vi klara.
You wish. There's much to unpack, som det brukar vara i sådana här fall.
Vi kanske först ska också nämna vad SAS-bolag faktiskt är. Det är ju så här, jag vet inte, det är ett epitet som man, jag tycker man får lite så här cringe inför. Men det står ju alltså för Software as a Service. Det är alltså prenumerations- eller mjukvarubolag som säljer sin tjänst på prenumeration, kan man enkelt förklara det.
Det har jag också. Det här, förra gången det här hände, ironiskt nog ska man ju säga, var ju när bolag gick från att sälja mjukvara som man hade i företagets egen källare på sin egen server och bytte till SaaS. Det var ju det som hände. De här SaaS-bolagen dök ju upp och var så här, nu behöver du inte ha mjukvaran på en server i källaren längre, utan nu kan du bara hyra den från oss istället och så kan du köpa den hos oss.
Det är ju
oss,
som till exempel Workday som vi har här för olika typer av så här, lite HR-tjänster. Det är ju den typen av företag som kan vara ett SaaS-bolag, ja, bland annat. Men även typ Lovable är ju också som ett SaaS, liksom det upplägget känner man igen då, att du betalar månadsvis för en mjukvarutjänst.
Ja, men om hypotesen är att AI kommer byta ut de här SaaS-bolagen då, så tycker jag man måste prata lite om kostnaden för AI som man verkar ha glömt bort. Där händer ju gång på gång i techhistorien att man känner sig, det är helt otroligt vilket värde jag får av de här tjänsterna tills man kommer på, det är för att det inte är jag som betalar för dem än så länge. Och jag tror även här måste man bara påminna sig om det. Nej, men innan man går allt för långt i tanken av alla kommer att bygga sina egna AI-genererade system. Även detta har ju en kostnad.
Men det har vi ju sett, det har liksom varit en diskussion kring det här långt före vi har sett de här stora rörelserna på börsen. Alltså Klarna Sebastian till exempel. VD:n har ju varit en stor förespråkare för att de själva ska bygga sina interna tjänster och så, att man ska kunna vibe-coda fram saker. Och det är klart att det syftet med det är ju då att man helt enkelt ska spara en massa pengar. Men precis som du är inne på, det är ju inte säkert att det är helt gratis bara för att man själv sätter x antal programmerare på att koda ihop något sånt här.
Och kollar man bara på kolla på OpenAI som ett exempel bara, som man tar. Det finns många AI-bolag, men vi tar det som ett exempel. De räknas, det här är ju lite oklara siffror, men de medieuppgifterna som jag har hittat åtminstone verkar antyda då att OpenAI har intäkter på ungefär 20 miljarder dollar. En smått ofantlig summa kan man tycka. Men trots det så bränner de då 14 miljarder dollar bara i år.
Mm.
Det vill säga det kostade dem 34 miljarder att tjäna 20 miljarder. Det är det som händer i praktiken. Man betalade 34 miljarder dollar för att få intäkter på 20.
Mm.
Och det är bara i år. Så tittar man då på hur den här prognosen ser ut framåt liksom från början, så har jag sett liksom lite olika siffror. Men oavsett vilken av de här siffrorna som är sanna, så kan man säga att det är en hög summa. Den beräknade förlusten fram till 2029, när de då tror att de kanske kommer börja vända om och tjäna pengar, ligger någonstans då i de här medieuppgifterna mellan 115 och 218 miljarder dollar i förluster. Så när man sitter och köper de här tjänsterna och tänker, det är helt otroligt hur långt jag kan komma med mitt 20 dollar i månaden ChatGPT Pro-konto, så måste man påminna sig om att det är inte du som betalar för det här. Det värdet du får ut av detta är någon annan som har betalat för. Och det kan man kanske gissa att det kan komma att ändra sig över tid.
Men det har ju varit en bild som har blivit viral senaste veckan ju, som visar så här, okej, ungefär hur stor andel av befolkningen liksom, hur man använder AI, så här, hur många använder liksom AI, betalar 20 dollar i månaden för en prenumeration på AI-verktyg, eller hur många har bara interagerat med en chatbot. Och den stora liksom massan är ju bara grå i den här figuren. Att
man aldrig ser, använt AI överhuvudtaget. Exakt. Liksom, aldrig gjort någonting.
Exakt, och det är en väldigt liten andel då som har någon typ av relation eller som faktiskt betalar för det. Så att jag tycker det, just den figuren visar ju ganska tydligt att det finns, jag tycker den är med och lite så här förklarar varför det kan se ut så här. Men man investerar ju och bränner pengar på det sättet som att man förväntar sig att den där ska vara helt grön då, den här figuren. Att alla ska.
Och det som alla säger jämt är ju då att man, priserna sjunker över tid och så vidare, att man får upp, precis, man får upp skalan och så vidare, och då kommer det bli andra typer av grejer. Det är inte riktigt så enkelt. Det brukar också leda till liksom pris ökningar så småningom. I början av de här tjänsterna så brukar man slåss ganska hårt för att då ta position, lära folk, bli vana vid ett visst grej, som så brukar liksom, allting löses inte med skala. I vissa fall löses det aldrig med skala faktiskt. Det finns sådana exempel också. Men i det här fallet så finns det ju mer, det finns liksom en metanivå till. För du har då en sån programmeringstjänst som då till exempel Cursor då, som hjälper en att koda, som är lite som Claude Code eller någon av de andra liknande tjänsterna. Det här var ett citat från ett nyhetsbrev som jag läste i veckan. I've heard from multiple sources that Cursor is spending more than 100% of its revenue on API calls. För Cursor är liksom mellanledet. Det är lite så Lovable också. De har en egen tjänst, men de använder också AI-modeller under. Så du har först då AI-modellen som ligger i botten, till exempel OpenAI eller Anthropic. De förlorar en hejdlös massa pengar. Sen har du mellannivån som då är Lovable eller Cursor i det här fallet. De förlorar också otroligt mycket pengar, för de betalar, trots alla pengar som de betalar till de här AI-bolagen, så räcker det ändå inte. De växer, men de förlorar också väldigt mycket pengar. Och men sen har du en kund till slut.
Om du bara förklarar lite kort, alltså det här citatet då, alltså spending more than 100% of its revenue on API calls, vad är det som gör att de behöver helt enkelt hämta in?
De köper liksom sin beräkning, alltså sin AI-kapacitet från Anthropic skulle jag tro, i hög utsträckning. Så att mer än 100% av alla intäkter som Cursor får går direkt till Anthropic. Så att om man tog 100 kronor betalt, så fick du en räkning från Anthropic på 110 kronor då, exempelvis. Då ska man komma ihåg att Anthropic tjänar mindre pengar än OpenAI, förlorar mindre, men de förlorar ju också otroliga pengar. Anthropic tjänar ungefär 4,5 miljarder men förlorade 5,2 miljarder. Så de betalade ungefär 10 miljarder för att tjäna 4,5. Så att i flera led så finns det subventioner för detta. Anthropic och OpenAI subventionerar i botten, sen har du liksom Cursor och Lovable som subventionerar i mitten. Så att när man då som slutanvändare, vilket man är nu, det här är ju verkligen en gyllene tid att använda de här tjänsterna, för man får så fruktansvärt mycket värde för pengarna, för att det är inte du som betalar.
Nej.
Det här är det som man kallar för tokenomics, eller man skulle kunna kalla för tokenomics, för att alla de här, det kallas ju för en token som man köper, och alla som har testat Claude Cowork och alla de här tjänsterna, då är det ju en viss mängd tokens som är liksom den beståndsdelen som säger hur avancerad frågan har.
Ja, och ju fler tokens som behöver bearbetas, så dyrare är det ju liksom.
Ja, så, och nu har man, jag hörde i om en utvecklare på ett stort techbolag som sa att de hade liksom $100 i Claude Code Credits per dag. Så att det är så mycket som de får använda. Det är ju inte, alltså det är klart det är väldigt effektivt om man jämför med att anställa en ny anställd, men det är ju inte, det är inte noll. Det är ju inte, det är ett bolag som har många, många, många tusentals utvecklare av olika slag. Så det är klart att skulle alla de ha $100, det är ju liksom 900 spänn, give or take, per dag. Det är ju rätt mycket pengar bara där. Så trots den här liksom typen av kunder så förlorar ändå de här företagen väldigt, väldigt mycket pengar. Sådär.
Okej, men det går åt mycket pengar här, det kan vi konstatera. Frågan är om det här är bra eller dåliga nyheter för SaaS-bolagen. Men vi snackar mer om det efter det här. Vi snackar om varför techbörsen blöder och om AI verkligen är en, hur stor risk det egentligen är för de här mjukvarubolagen som tokrasar.
Ja, men i det här aktuella raset som händer precis just nu så verkar det ju ha utlösts märkligt nog, ska jag säga, av någon slags bloggpost eller en substack av en aktieanalytiker som heter James Van Gielen, mer känd som Citrini Research. Bra konto att följa, tycker jag, överlag. Men han skrev en liten post. Jag tänkte jag skulle låta en annan smart person få summera den här på ett lite mer effektivt sätt. Här kommer Elena Nissonoff ska summera vad den här bloggposten handlade som satte igång det här raset.
It actually read like really good sci-fi, and maybe a few years ago, we would have believed that it really was. But the premise here was, if AI succeeds too well. Like, what if productivity explodes, margins expand, companies fire everyone, and the economy collapses? What if the most bullish scenario is actually extremely bearish? Because machines don't buy iPhones. And when people no longer have jobs, people no longer get paid. And then there's no consumer for the economy to actually rest on. And every single assumption that undergirds our modern economy is turned upside down. He calls this a result of the ghost GDP.
Ja, som en riktigt bra sci-fi novell beskrevs väl hans Substack av den här tjejen.
I princip så är ju taken är ju att vad händer om det här blir så bra att folk blir av med jobbet för att de behövs inte längre och då tjänar de inga pengar och
då kan man inte konsumera, så ekonomin kan inte liksom bygga på någonting, men det, liksom, man har inga incitament att varken tjäna pengar eller köpa någonting. Ja.
Nej. Och det här har blivit ganska sågat av rätt många andra som säger så här, men det här är helt orealistiskt. Det fanns en annan sak som var rolig, att i hans scenario då, så skulle då aktieindexet S&P 500 bara, det är nere vid 8000. Och det blir så här, åh herregud, tänk det. Men så kan man påminna sig om att det var på 8000 för mindre än ett år sedan. Så det är liksom inte så, det kan inte vara så fruktansvärt. Alla med aktieindexen går ju alltid liksom uppåt hela tiden med lite dippar här och där. Men generellt sett, det var inte så länge sedan vi var på den här nivån som han beskriver som nästan någon slags apokalyps.
Ja, men det känns ju som att alla är väldigt skraja.
Ja, men jag tror att marknaden letade efter en anledning att bryta ihop på något vis. Det blev den här bloggposten som han absolut sannolikt då inte hade någon tanke om att den skulle bli varken så här stor, välläst eller för den delen få någon slags effekt på aktiemarknaden. Men jag tror att man letade en ursäkt för att få sälja. Och plocka ur, och det var det blev. Men det som kanske egentligen händer, jag tror under ytan, eller åtminstone min gissning på det här, att det här är inte liksom en revolution som startar här och nu, utan det som händer är det som kallas för multiple compression, vilket är ett tråkigt uttryck för att säga att vi värderar inte de här bolagen lika högt längre. Det är inte liksom en lika fancy och cool business som det en gång var, med enorm tillväxtpotential. Det kanske bara är mer som ett vanligt bolag.
Jag tänker också att det finns en väldig osäkerhet kring, såklart, hur de här företagen ska fungera framåt. Att det har ju varit en ganska stabil modell att så här, okej, men du har x antal anställda på ett bolag och alla kommer behöva den här typen av HR-funktion eller den här liksom prenumerationstjänsten för att kunna göra sitt jobb. Nu är det ju dels då, okej, kan man själv skapa den billigare internt? Troligtvis kan man göra det. Frågan är om den fungerar bättre och om det ändå kommer bli dyrare längre fram för att man behöver liksom, ja, lägga massa tid och energi och pengar på att upprätthålla det där, det egenbyggda. Men sen också att okej, men hur kommer arbetsmarknaden påverkas och hur många anställda kommer man ha? Det går ju så snabbt nu i också interna förändringar på bolag. Det finns liksom en massa osäkerheter där i botten för det här.
Ja, jag tror inte att någon, varken företagen vet, men inte de som ska försöka handla med aktierna heller. Jag tyckte ett exempel häromdagen var på, om man kollade det här informationsbolag eller affärsinformationsbolaget Thomson Reuters. Man har väl kanske hört Reuters nyhetsbyrå, men det är alltså ägarbolaget till dem, heter Thomson Reuters. De hade då fallit ganska mycket för att ansågs då vara ett risk. Och sen så sa de, på grund av någon Anthropic-grej som de hade släppt också, där de gått ner mycket. Sen så skickade de något pressmeddelande ungefär och sa så här, fast vi använder ju det här själva, vi använder ju den här tjänsten. Då gick aktien upp typ 13% direkt. Så det är lite, folk är väldigt osäkra kring hur ska man tänka på det här. Är det här en arbetskraftsrevolution eller är det här bara liksom en liten blipp? Är det möjligt att man köper samma typ av tjänst som kanske då produceras på ett annat sätt möjligtvis, men man köper det från samma företag som man köpte det från tidigare, eller blir det då en helt ny era? Där är vi liksom väldigt osäkra, men man kan säga att i den här osäkerheten så blöder den här techbörsen just nu. Så att om man har en stark conviction om att man tror att verkligen något av de här bolagen kommer att överleva väldigt bra. Det har ju varit väldigt billigt nu, billigare nu än på väldigt länge med många av de här bolagen. Om man tror att de överlever. Nej, om man inte tror att de här bolagen går under helt och hållet då, vilket är kanske är
så
big.
Men då frågar du också så här, kommer de, ibland är det också som att man ser det här så man pratar om det på ett så binärt sätt, men det är väl också att så här, det finns en oro för att det kommer komma nya, också en helt ny typ av bolag som bara kan göra, som är mer AI-drivna kanske och kan göra det här mycket bättre och mer effektivt, snarare än att de bara blir helt helt utdöda. Mm.
Så kan det vara. Men man kan också, jag tänkte, det här, jag fick mig att tänka på ett exempel bara på så här, vad är det vi har upplevt som har varit lite så här tidigare som man kan känna efter. Det fick mig att tänka på Uber.
Mm.
När Uber kom, min första Uber som jag någonsin tog faktiskt var efter mitt egna bröllop i San Francisco 2011. Och skälet till det är att vi tog att ta mig från City Hall där vi gifte oss till den här restaurangen som vi skulle vara. Och det är helt omöjligt att få en vettig taxi i San Francisco. Det kan man inte förstå när man har bott i Stockholm exempelvis, när man ringer taxi i Stockholm och den dyker upp.
Eller nu när man har varit i San Francisco och åkt en Waymo.
Ja, exakt, även detta. Men skälet till varför Uber dök upp överhuvudtaget var ju på grund av att San Franciscos taximarknad funkade så himla dåligt. Och egentligen så var det en effekt av förtroende som slutade funka. Man tar det här för givet på något vis, men det funkade inte i San Francisco. För när man ringde en taxi så visste man inte om taxin skulle dyka upp eller inte. Och taxin visste inte om personen som ringde skulle vara kvar. Så taxin kanske tog någon på gatan istället, en annan körning för någon som tog och vinkade, och då kom bilen inte. Så för att förhindra det så ringde då de som skulle åka taxi flera olika taxibolag för att vara säker på att en av bilarna skulle komma. Och det här visste ju taxibolagen, så de tänkte att jag behöver ju inte dyka upp för jag kanske inte ens är först av de här tre. Så hela taximarknaden slutade funka på grund av förtroende. Den ena litade inte på den andra. Och det var då Uber tillkom. För då kunde man säga, jag kan se vad bilen är. Jag vet var den är någonstans. Och då litar jag mer på att den dyker upp. Och sen så kan alla liksom storyn med Uber efteråt. Och den slog ut många taxibolag över tid. Men den slog inte ut allihopa.
Nej.
Utan i taxivärlden så tänker jag att det här är motsvarigheten då till multiple compression. Det är inte en multiple compression, men det är samma typ av grej. När man ska köra bilen i eller taxi i New York så måste man ha en sån här taxi medallion heter det. I princip en licens som säger du får ha en sån här gul bil och köra taxi. Och de här kostade då, 2013-2014 kostade de över $1 million, vilket är ju helt bananas. Alltså för rätten att få köra en taxi. Och den har nu sjunkit något enormt. Den är nu kostnad ner på $90,000, vilket också är dyrt. Men om man jämför så har den fallit något enormt. Men det är inte så att de har försvunnit.
Nej.
Är du i New York på Manhattan, det finns gula taxibilar överallt och Uber och många andra tjänster och så vidare. Så att det har blivit mer som ett vanligt bolag, det har tryckts ihop, man tycker inte längre att ha en gul taxibil i Manhattan är det säkraste och bästa businessen du kan tänka dig som är supersäker, för att folk kan åka Uber, folk kan göra andra saker istället. Det blev lite mer ett vanligt bolag och jag undrar, här kanske det finns en metafor.
Ja, men det är också lite att jag tänker att den här typen av, om man tittar på traditionella taxibolag kontra Uber eller Bolt eller så, att man också har närmat sig lite varandra. Det är lite samma grej här, att i början tyckte jag alla att, åh herregud, det är så sjukt billigt att ta en Uber eller en Bolt. För att man får ju fortfarande credits, men det var liksom ännu på en annan nivå då. Nu har det där, det är fortfarande stor skillnad, men båda samexisterar ju. Och det är lite som att man har lärt sig att så, okej, det finns fördelar med app-taxitjänsterna och sen finns det vissa fördelar med Taxi Stockholm. Alltså det finns lite olika användningsområden men båda samexisterar och har också närmat sig lite varandra.
Ja, verkligen. Och även liksom Taxi Stockholms app, om vi bara tar det som ett exempel, är ju väldigt lik Uber nu. I all väsentlighet. Så var det ju inte när det här startade, men i all väsentlighet så vet man så här, när bilen kommer och hur den... Så här, det är inte så himla stor skillnad i själva upplevelsen. Men ja, jag tror att ska man lära sig någonting av tokenomics och alla andra som betalar, så tror jag, ska man förstå dagens AI-tid, kolla på taximarknaden.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har tagit oss fram till veckans överslagsräkning. Man har ju hört talas om att killgissa, men det här är ändå en helt ny nivå av killgissning. Och som så mycket annat när det handlar om stora, spektakulära saker så är det Elon Musk som tar oss till denna nya nivå. Lyssna på det här lilla klippet.
You know, hypothetically, if Tesla was making a billion of these a year at scale, and at scale the cost gets lower and lower, so maybe it'd be like on the order of $50,000. I'm just guessing here. And you know, that's 30 trillion in revenue.
Det känns ju inte som att det är helt ovanligt att det kommer en killgissning från Elon Musk, men om du kort bara förklarar vad det är vi hör i det här klippet.
Ja, men det här är Elon Musk då, som pratar om då robotar. Han vill inte prata om bilar längre, som bekant, när det kommer till Tesla, utan han vill prata om robotar. Och då säger han bara så här, men de pratar om hur många man kan sälja. Han bara, ja, men säg att vi säljer då 1 miljard robotar per år. 1 miljard robotar varje år. Och så säljer vi det för 30 000 dollar. Då är det 30 000 miljarder dollar i intäkter.
En ganska skön prognos.
Det är ett sånt underbart självförtroende, måste man ändå säga.
Det är kanske det här som ligger bakom, liksom, vi pratar ju ibland om att Teslas aktie rör sig lite märkligt. Man bara undrar varför när man hör den här typen av prognoser.
Ja, men det finns ingen annan som skulle komma undan med detta. Att säga, okej, men hur många robotar gör ni nu? Ja, men om vi gjorde 1 miljard av dem, det är lite som du vet, de här första startup-pitcherna, de allra första man inte gjort någonting, då säger man så här, jo men den globala matmarknaden är, du vet, 65 gazillion trazillion, om vi bara tar 0,1% av dem så kommer vi tjäna massa pengar. Det är så man gör när man inte har någonting annat att prata om, men det är lite så som Elon Musk gör nu. Om vi bara producerar kontinuerligt över tid 1 miljard robotar årligen, då kommer vi tjäna massa pengar. Köp min aktie.
Vi pratar ju ganska ofta om Silicon Valley, ibland också om Silicon Valhalla. Men jag tror det här är första gången som Silicon Savannah nämns i den här podden. Är det en plats som du har känt till sedan tidigare, Björn?
Spenderar mycket lite tid att läsa om Silicon Savannah, men man beundrar ju en snygg allitteration.
Ja, det är ju ett begränsat men ändå växande ekosystem av techbolag i olika delar egentligen av Afrika, men oftast pratar man om det i just Nairobi i Kenya då. Och förhoppningen, och det är väl också lite anledning till varför man pratar om det och gör en liksom parallell till Silicon Valley och så, men förhoppningen är att det här ska vara en tech-hub som kan liksom lyfta ekonomin och ge en bredare medelklass, men det är också billig arbetskraft här som ju vissa större techbolag kan dra nytta av genom underleverantörer. Och det här har kollegor till oss granskat. Ahmed Abdigadir som jobbar på Svenskan och Julia Lindblom på GP har gjort flera stora jobb om det här.
Bara de visade den här första delen av den här serien är väl en ganska mörk och säkert för många lite mer okänd baksida av hur AI-utvecklingen fungerar i praktiken. Och det de har tittat på specifikt i det här fallet är då Meta och framförallt deras smarta glasögon, de här Ray-Ban Meta-glasögon som har små kameror på sig som man säkert har sett men kanske inte har använt.
Vi har också pratat om dem i podden flera gånger. Det här är ju egentligen den första typen av smarta glasögon som verkligen har, ja men som folk köper helt enkelt. De har ändå lyckats ganska väl med att få ut Ray-Ban-glasögonen till skillnad från när Google har satsat på smarta glasögon eller liksom Apple har ju också försökt med olika typer av hårdvara som ska, eller det har varit flera olika slags AI-hårdvara som har släppts de senaste åren, men de här Ray-Ban-glasögonen verkar folk ändå vilja köpa, och Mark Zuckerberg har ju pratat om att det här ska göra Meta liksom mindre beroende av Apple, och han tänker att det här ska ersätta smartphonen på sikt. Och men det finns också andra användningsområden för det här. Det är ju inte bara det som jag nämnde nu, utan det är också att man kan samla in data för att träna Metas AI-modeller.
Precis, så det är väl den här träningen som då är lite kontroversiell om man inte riktigt vet hur den här funkar i praktiken. Det, så här, det har varit rätt mycket snack om detta då. En av de här modellerna som Meta har, Llama, tar ju in en del inlägg från då Facebook och Instagram. De tar väl den datan som man har tillgång till helt enkelt för att kunna träna upp de här modellerna på ett vettigt sätt. Det gör ju alla andra också, ska jag säga. Ja. Till och med Apple försöker ju göra den här typen av grejer. Det finns ju ryktet om att de ska släppa någon slags glasögon också. Så det här är ju en kategori som växer. Just det här handlar om Meta, men det är ju inte bara de som gör på det här viset, utan de samlar in den datan som man kan få helt enkelt, och nu så används då även datan från de här Ray-Ban Meta-glasögonen om du interagerar med AI i glasögonen. Så det är som en liten, det är som en liten Siri, kan man säga, en liten sån assistent fast i glasögonen.
Ja, men många kanske har sagt med. Haft en så här Google-högtalare eller en Alexa, eller man säger hej Google och här ska du säga då hej Meta för att aktivera den här.
Det låter lite weird, men man pratar med sina glasögon. Det är det man gör. Kanske inte konstigt att prata med en högtalare i och för sig.
Nej. Det är ju en väldigt bra grej för Meta att många tycker att det här är lite coolt och man kanske vill ändå just interagera med AI i sina glasögon utan att då tänka på att det blir väldigt många, det är väldigt mycket data som användarna själva helt frivilligt då samlar in utan att tänka på det. Den här datan kan ju vara då filmer eller bilder när du använder glasögonen, men den behöver ju också behandlas. Förra veckan så snackade vi om en AI-agenter och hur man liksom behöver strukturera data på internet för att den ska vara lättare att läsa för AI-agenter. Och det är ju lite samma sak här när du ska träna en AI-modell, att datan som samlas in, den behöver liksom struktureras och märkas och taggas upp för att det ska bli bättre när man tränar de här modellerna. Och det kallas annotering.
Det känns ju lite som en... Det här känns ju, ja, precis, det kallas annotering. Men det är ju, du har ju, den som lyssnar har ju antagligen gjort lite annotering själv i sån här captchas. När den säger, är det här ett trafikljus? Till exempel. Det är den typen av arbete. Om man bara liksom ska ta något exempel från någonting som man kanske känner igen, så har du antagligen annoterat data själv, vare sig du ville det eller inte, men bara för att bevisa att du är mänsklig.
Och det som våra kollegor har gjort här, och de har ju intervjuat runt 30 anställda på lite olika nivåer på en av Metas då underleverantörer som heter Sama. Och de här personerna jobbar ju då med att tolka och kategorisera den här datan från glasögonen. Och det som är lite uppseendeväckande här är ju då, och som jag tror att många säkert inte har koll på, det är att det kan ju finnas djupt liksom privata klipp som folk har spelat in. Alltså i deras jobb så nämns det ju så här, toalettbesök, sex eller andra situationer där man gissningsvis inte vill bli inspelad, som sen då skickas till Sama då i Nairobi, och att personer sitter och då tittar på och hanterar den här datan.
När man lyssnar på de här eller man läser de här intervjuerna, så får man ju känslan av att det är klart att de vet att det finns en kamera på glasögonen, men rimligtvis kan de inte ha förstått att det som de här sakerna som de skickade kan inte ha varit avsett att göra det. Hade du bara gått runt och testat det, så att säga, och du ville liksom prova det för att se lite hur det fungerade, då hade du inte filmat din fru när hon gick på toaletten liksom och skickat det till någon annan som skulle dö. Alltså det är inte rimligt att tro att man skulle göra det. Så att uppenbarligen så är det ju någon som antingen då gör av misstag, det råkar ske, eller att man inte förstår riktigt hur det här går till och hur privat den här datan egentligen är, eller alternativt inte är i det här fallet då.
Ja, och det finns ju, jag menar, det är ju ingen nyhet att man ger ifrån sig väldigt mycket känslig data kanske utan att fundera över det. Men det är ändå en skillnad, tänker jag, i så här, vi har ju pratat tidigare i podden om okej, vad ger du ifrån dig för hälsodata och viss typ av information där, eller att du kan opta out att bli spårad på Instagram till exempel för att man inte ska samla in information och sälja riktade annonser mot dig och så vidare. Men det här är ju ändå som en nästa nivå när det är då faktiskt, det är ju lite, jag tänker lite på när man var yngre och så här, satte typ en tejpbit framför kameran på datorn, att det har funnits den här rädslan att man ska bli liksom filmad i hemlighet på något sätt. Och nu är det ju då så. Nu kan det ju vara så med de här glasögonen.
Man kanske inte trodde att man då heller, att man skulle bli filmad genom att ens pojkvän satte på sig ett par glasögon med en videokamera i. Att det var så uppenbart. Det känns ju mindre spionfilm,
ja,
och mer liksom idiocracy den här
grejen. Ja.
Om något, för det är klart att så här, tar du på dig ett par glasögon med en filminspelningsgrej, guess what, det kommer spela sin film och det kommer hamna sig. Men jag tror inte att folk, då, dels så är det ju inte den som har på sig dem som hamnar i filmen, ska man komma ihåg, det är ju den som den personen tittar på, så att man är ju någorlunda anonym själv, men den som man filmar är ju inte anonym nödvändigtvis.
Även
om du
olika...
inte har köpt den så kan du hamna där ändå.
Precis, det uppstår ju en massa olika. Men dels så vet man inte exakt hur den här hanteringen rimmar med olika liksom, dataskyddslagstiftning. Om man tittar på så här, GDPR och så, det är lite, det finns ju omfattande reglering kring det här, men det rör sig lite i en gråzon också, förstår man utifrån de här jobben. Men sen handlar det ju också om då, ja, att de här personerna som sitter och behandlar den här datan också kan tycka att det är väldigt jobbigt att behöva titta på den. Och det har ju Meta varit i blickfånget för tidigare, att man har haft såna här modereringsfabriker tidigare där personer också har behövt sitta och titta på kanske väldigt våldsamt eller problematiskt innehåll för att moderera det och se så här, okej, men vad får finnas på, vad ska liksom synas på Instagram eller Facebook. Så det där är ju ingenting nytt, och det fick de ju väldigt mycket kritik för och har även stängt ner vissa sådana modereringsfabriker. Men det här är liksom nästa steg i utvecklingen nästan, kan man säga.
Jag tror att många kanske tänker på någon nivå att det har skett vid något tillfälle, men när man pratar om AI, det ligger ju liksom i namnet natur på något vis, så låter det ju väldigt automatiserat. Det här sköter sig själv på något vis, så att man kanske inte tänker så mycket på att det är fortfarande då liksom ostrukturerad data, är inte så enkelt att processa. Det är liksom snabbare och i det här fallet kanske billigare för människor att säga, på den här bilden som vi tittar på nu, eller i det här videoklippet, det här är en stol, det här är en tv, det här är en lampa. Och sen så kan AI-systemet gradvis liksom bli bättre på att lära sig det. Men det är inte, vi har inte kommit så långt för det. Det är bara att man tänker inte på det, för man behöver inte göra det själv. Det är någon annan som gör det här åt en och som gör att, hur kan den känna igen alla de här sakerna? Jo, den kan göra det för att en människa har tränat upp, eller många människor i det här fallet, har tränat upp de här systemen och gör det kontinuerligt. Det är bara att man varken ser dem och man hör dem inte, och man tänker inte på att de finns, men de är där ändå.
Sen så, enligt Meta då, så är ju inte tanken att man ska träna modellerna på känslig data, men våra kollegor har ju då pratat med tidigare Meta-anställda i USA som har berättat det att den här lite känsliga datan som kanske då ska vara anonymiserad, att någons ansikte blurras och så vidare, att det inte alltid fungerar heller i det här fallet. Men jag tycker också att det här liksom, det här reser ju också en fråga om var går den här gränsen idag? För det är en sak, vad rimmar med GDPR och inte? Men det är också så, vad är människor villiga att lämna ifrån sig? Var går den gränsen nu?
Här finns väl nästan ett vägval där man antingen då är, jag vet inte, det finns ju såna här, jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna, men att det är ju inte, man kan inte gå många meter i London exempelvis utan att bli kameraövervakad.
Nej, det är ju CCTV exakt överallt.
Ja, precis. Och det spelar ingen roll var du går eller hur du går eller när du gör det. Det är bara att liksom ge upp. Och sen så huruvida någon tittar på det eller inte, och liksom, det kan man fundera på. Den finns där av olika säkerhetsskäl. Men det är ju liksom en väg att gå. De är ju nästan så här, det går inte, så att det spelar ingen roll längre. Utan jag kommer vara infilmad och jag kommer vara tänkbart då, teoretiskt spårad åtminstone. Kanske praktiskt spårad, men sannolikt teoretiskt spårad var jag än går. Det andra hållet är ju mer, du vet, inga Ray-Ban Meta på det här kaféet. Alltså skyltar så att om du har på dig de här glasögonen så får du inte komma in.
Nu finns det ju lite liksom som häromdagen, alltså nu är ju Mark Zuckerberg, har ju vittnat i den här rättegången mot Meta och YouTube som vi har pratat om tidigare i podden, och där kom ju han och teamet häromdagen in då i rättssalen med sina Meta Ray-Bans och fick ju rejält med pisk då, eftersom att det här man fick inte då spela in på det sättet i en rättssal.
Ja, men det, för det är väl den rätt svar känns ju helt rimligt kanske att man inte gör detta, men det kan finnas många andra miljöer där man säger det är obehagligt för andra. Sen om det liksom är ett riktigt problem eller inte, men det är många saker som man kan uppleva att det är obehagligt utan att det nödvändigtvis är ett faktiskt ett rejält juridiskt problem ens. Alltså man kan ju fota människor med mobilkamera på Espresso House utan att någon märker det. Och det är ju kanske inte olagligt, men det kan kännas obehagligt och man inte vill att folk ska hålla på med det. Och skillnaden är väl egentligen inte jättestor att sitta och filma med en mobil eller att filma med sina glasögon, men det kan kännas annorlunda. Så jag tror att det är möjligt att vissa bara kommer säga ifrån att men vi drar ett streck här innan. Vi vill inte ha den här typen av grej, åtminstone i en övergångsfas innan det här blir jättevanligt och att kanske blir så vanligt att det går inte ens att undvika vid ett visst tillfälle.
Nej, och jag tänker att det finns någonting i just den här skillnaden bland annat. Men man ser ändå om du tar upp din telefon, men att det är så pass, kan ändå vara lätt att missa. Jag tänker även så här, de här, när det har kommit AI-pins som har ju varit tidigare, att den här typen av enheter som inte, man ser liksom inte tydligt att du faktiskt spelar in. Där finns ju ändå någon slags skillnad tror jag som kommer ge, ja men kanske en sån effekt som du pratar om, att du får inte gå in här med Meta Ray-Ban eller liknande. Men sen tycker jag också att det är i grund och botten så handlar ju det här också om, kommer det här att skada Meta? Alltså det är ju inte helt, man har ju vetat om att det, den här datan som samlas in via glasögonen kommer användas för att träna AI-modellerna, men det man har visat på här är ju dels omfattningen av vilken typ av data det kan vara och hur det kan se ut och hur det kan påverka människorna som sysslar med det här. Men vad tror du, kommer det...
Ja, man kan väl säga att det borde ju göra det, men det kommer nog inte göra det. Jag tror nästan, ironiskt nog så tror jag nästan att Meta är i en jättesäker position så tillvida att jag vet inte om någon förväntar sig att de skulle hantera data på ett särskilt ansvarsfullt sätt. Skulle det här hända med Apple, och det är ju mycket svårare då för dem, för de har ju positionerat sig på ett massa motsatt sätt. Allt är superprivat, vi delar ingenting med någon. Sagt, det ryktas att Apple håller på att göra den här typen av glasögon också, att det är liksom deras nästa stora produkt som är mycket mindre som Apple Vision Pro och mycket mer lik de här Meta Ray-Bans om man jämför med den typen av produkt. Hur skulle de hantera det här och var hamnar det? De är nog mycket, mycket känsliga, så jag skulle nog säga att ironiskt nog har det lönat sig för Meta att vara lite vårdslös med data historiskt, för att jag vet inte om folk förväntar sig så där.
Men jag tänker att man också har vant sig så pass vid att man när det gäller Metas produkter själv så att säga är produkten. Alltså de flesta betalar ju inte för att använda Instagram eller Facebook eller WhatsApp. Alltså det finns ju någon slags överenskommelse där att du ändå ger dig ifrån dig datan.
Ja, och det vet väl alla kanske. Jag tänker vad som var intressant tyckte jag i det här reportaget om då Silicon Savannah var väl att det inte bara att du delar med dig, utan det är andra människor som sitter och tittar på detta. Mm. De sitter och processar, hanterar den informationen som du har. Och så dels det, men också och det är sedan den som går tillbaka in i modellen igen, så det lever vidare på något vis. Det som du kanske inte ens själv har valt, det som någon annan valde och sätta på sig de här glasögonen och filma dig, lever kvar i de här systemen tänkbart ganska länge. Och det tror jag kanske inte alla är helt med på. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Vår producent är Tove Leffler och vår kollega på redaktionen heter Henning Eklund. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från Elena Nissonoff på TikTok och The X The Takeover. Vi är tillbaka på måndag igen och då svarar vi på varför det känns som om Anthropic har gått om OpenAI.